Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till det här specialsommaravsnittet av I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och jag tänkte bara berätta att jag och Patrik har nu sommarlov. Vi måste få vara lediga någon gång. Kom igen! Så nu ska vi fokusera på våra odlingar en stund och därför tänkte vi bjuda på det här best of-avsnittet. Kul va? Om det händer något allvarligt i världen så kommer vi såklart återkomma under sommaren. Vi kommer också återkomma om jag typ får en vattenläcka eller om Patrik måste använda sin 12-voltspump. Ha det så bra så länge och mycket nöje och ta hand om varandra och se till att öka din beredskap så hörs vi igen. Puss och kram, hej då!
National Center for Home Food Preservation, därför att de har enormt mycket information där och de har ju haft den här traditionen på bredd levande i sin kultur i USA och Kanada där borta, så att den är jättebra för de som kan engelska. Men sen har Livsmedelsverket en också, och det är just det här, många är osäkra på konservering överhuvudtaget just för det här med botulinum. Mm. Och då är det ju framtaget gränsvärden och sånt, och jag tycker att man, när man håller på med det här, så kan man faktiskt gå in och titta där. För jag tänker ju speciellt på de här som inte vågar göra någonting just därför den här rädslan. För då får du kontroll på det, va? Och det står liksom, har du under 4 grader i temperatur så kan inte botulinum växa och så vidare, va? Så har du kylskåp där. Det är koktider och alltihopa det här med olika livsmedel och sådana saker. pH-värden till exempel. Alla våra inhemska frukt och bär är så jäkla sura så att de har inte en chans på botulinumen. Och speciellt inte om du kombinerar med socker i sylt och marmelad och safter och sådana grejer. Utan då blir det problem, då är det ju mögel eller jäsning och sådana grejer, va? Så att,
just det.
Ja, men då blir det, då vet man tydligt och så blir det bara naturligt sen och väldigt roligt istället för oro och sådär, va? Att man inte gör någonting. Kommer du på någon mat som inte går att konservera? Alltså jag tänker i bredaste bemärkelse då, va? Nu pratar vi väl kanske bara det här med hermetisk inkokning och tryckkokning och så då, va? Men
ja, men man kan väl säga så här att mat, dess innehållet i burken kommer ju att hettas upp.
Ja.
Under ganska lång tid. Så att grejer som på något sätt mår dåligt av hög temperatur kommer ju inte må så bra.
Eller som faller sönder för mycket och så vidare om det inte är
önskvärt. Ja, men exakt.
Gurka och sen så är inte bra att göra till exempel.
Fast du ska säga då, hallå där.
Ja.
Här kommer en gurkgrej som jag konserverar, nämligen bostongurka.
Ja, just det.
Den funkar skitbra. Då gör man bara själva hacket, alltså det är ju gurka och paprika och lök och sen så 1-2-3 lag. Och sen så häller du i det i burkar och konserverar så får du perfekt bostongurka. Lite mycket vätska kanske du får, men det kan man kan bita ihop. Man får ta en gaffel när man
kör du 1-2-3 lag är ju mer sillinläggning där, men du har ättika och så i enligt recept i alla fall, tänker du. Det är det du menar.
Mm. Eller det är väl ättika 1, 2, 3 lag också.
Ja, men det kan du göra i och för sig, va?
Absolut. Jag kommer inte ihåg, det kanske inte är 1, 2, 3 lag.
Nej, men det jag skulle säga då är så här att då konserverar du ju med hjälp av pH-värdet istället när du tar en ättiksinläggning. Så då behöver du inte
Nej, men det som du ska göra, du behöver koka bostongurkan för att den ska få sin bostongurka
konsistens.
Och då kan man lika gärna göra det i konservburkarna direkt.
Mm.
Och så blir de också helt tillslutna och håller hur länge som helst.
Precis. Ja, då kommer vi inte på något som
ja, men allt går att konservera, men om du ska konservera typ kött så är det lite högre krav på vad liksom tillvägagångssätt kan man väl säga. För det finns lite farligare
och grönsaker också egentligen ska man säga. Det som inte har lågt pH, det som inte är surt då, va?
Mm.
Det som är surt behöver du inte ha tryckkokare till, utan då kan du köra det så kallat vattenbad istället i en vanlig gryta med en handduk i botten då.
Vilka burkar ska man använda?
Jag har ju sett det att det är ju många som köper de här dyra med speciella lock och gummiringar och allting sånt där. Och det är ju det man tänker på. Det var det man liksom såg förr i tiden när de höll på med hermetisk inkokning som står i gamla skafferier och sånt där. Men de är ju hur dyra som helst, va?
Mm.
Så jag tipsar ju dig om det när du börjar med det här. Och vad var det du köpte då istället?
Honungsburkar!
Ja.
Honungsburkar är geniala. Alltså det är ju då glasburkar med så här guldiga lock. Det finns ju massa olika utföranden. Det finns flaskor, det finns burkar, det finns stora och små burkar, det finns fina och fula burkar. De är asbra. De har en annan bra egenskap också. Det är att du ser på burken om konserveringen är intakt. Därför att locket buktar neråt.
Mm.
Och sen är de också mycket lättare att öppna. De här, heter det patentburkar de här med?
Patentlock, ja.
Ja, precis. De här med gummipackning. De kan vara väldigt, väldigt svåra att få upp efter en konservering. Det blir så otroligt högt tryck i dem så att de är svåra att öppna. Det har jag varit med om flera gånger. Då kan man behöva värma upp burken igen och så här. Men om du har en så här honungsburk, då kommer du alltid kunna vrida av locket eller köra in en sked och bryta till som man gör på syltburkar, ni vet, för att få ploppet. Så honungsburkar är jättebra. De är också väldigt billiga. Såna där andra konserveringsburkar med bygel och gummipackning kostar typ 30 spänn styck, medan en honungsburk kostar 3 spänn styck.
Ja. Jag tänker så här att också att jag har ju valt att köpa honungsburkar 700 gram så 1 kilos för olika storlekar och sådär. Och det har jag ju inte alltid gjort. Utan det är det att när man gör lite mer utav detta så är det väldigt skönt att ha det lite standardiserat. Allt ifrån när du ska stapla det i, och det räcker inte och det behövs mycket och sånt där, va. Men du kan ju helt enkelt ha vanliga burkar ifrån sylt och marmelad och allt annat som du har köpt, oliver och vad det nu kan vara, och diska ur de här burkarna och locken. Men se till då att du, en del av de här burkarna har lock som är mjuka och dålig kvalitet och så vidare. Utan det ska ju vara de här rejäla plåtlocken med riktig fin gummipackning på, va.
Mm.
Och sen
ja, men alltså, jag vill bara säga, kostnaden är inte så stor.
Nej.
Och jämfört med att hålla på och leta efter lock och leta efter burkar, det här passar inte på den här. Och nej, nu har jag slut på burkar och en massa sylt. Och bara köpa 100 honungsburkar för 500 spänn. Så har du det sen. Du behöver liksom aldrig mer tänka på det. Det är helt underbart.
Ja, då har du ju tagit med frakten också.
Ja.
Precis.
Ett annat tips är att köra lite mer kettlebell så att man inte får sådana veka greppmuskler så att man kan öppna alla lock i hela världen.
Ja, precis, precis. Men kan de återanvändas? Absolut. Men var rädd om locken. Så inte de deformeras då. Därför att det här är ju jätteviktigt att de sluter tätt. Och jag har flera hundra utav de här burkarna, men det kan ju bero på att jag är biodlare också. Men jag har i min lista att jag ska köpa minst dubbelt så många lock som jag har burkar, därför att det är ju locken som, när du använder dem till konservering och sylt och ja, både med tryckkokare och till annat då. Det är ju de som tar stryk med tiden, men är man rädd om dem så kan man använda dem flera gånger, och det är ju självindikerande. Du sa att de buktar in locken, så man kan ju också knacka, ha ett redskap och knacka på, så har man en som man inte har vaken i, så hör man skillnad på tonen, va?
Ja, alltså klangen är annorlunda i ett lock som är tätt.
Precis.
Du kommer också märka om locket funkar eller inte. Inte direkt när du öppnar din tryckkokare, men när burken har svalnat, då kommer du att se. Buktar locket inåt eller inte? Gör inte det, då kanske antingen har du gjort rent för dåligt när du skruvar på locket, eller så är locket defekt, och då får du bara göra om.
Precis.
Det kan jag säga från mig som håller på lite med det här. Det händer ganska ofta att man måste göra om burkar. Eller för mig är det så i alla fall. Det är alltid någon burk som har kommit något litet skräp eller någonting som gör att det inte blir tätt. Och då får man bara helt enkelt köra den ett varv till.
Mm. Har du använt rätt tid och rätt temperaturer och locket buktar in eller har den här klangen, då är du trygg där, va?
Mm.
Så är det. För du vill ha det här vakuumet, för då vet du att ingenting annat har kommit in efter att du har avlivat alltihopa där i då.
Och den här den regeln gör ju också att man kan lita på en konserv även efter bäst före datum, så länge den är hel.
Mm. Det är bara att kolla locket när du går in i skafferiet, ta burken, kolla locket, är det inåtbuktat eller knacka på det. Du lär dig känna igen den där tonen ganska fort, för den är väldigt, ja, men den är ju väldigt, vad ska vi säga, är dovrätt. Alltså, den är ju stumdov liksom, om det är spänt locket neråt jämfört med om det är trumskinn liksom som fladdrar och är löst då.
Vi skruvar på locket före kokningen, och då gör vi fingertight, som Patrik brukar säga. Vi skruvar alltså inte åt för kung och fosterland, utan vi skruvar åt så att det är stängt. Sen kör vi den i tryckkokaren enligt tabellen ungefär en timme. Och sen när vi tar ur den ur tryckkokaren, när den har svalnat, då sitter locket stenhårt. Så då behöver vi inte skruva något mer.
Nej, precis. Just det, fingertight. Vi har ju tagit upp det. Det här tar vi ju lite djupare nu, men vi har ju pratat om det tidigare också. Det är liksom det där du vet att man tar i med hela handloven och liksom drar allt vad man orkar så det verkligen blir tätt. Det gör man inte, utan man använder tummen och fingrarna och drar åt det.
Men det här är också någonting som man får känna sig fram med.
Ja,
men,
precis.
Men det är, min erfarenhet är typ så här, du stänger locket, men du behöver inte ta i. Alltså man får inte göra för löst heller, för då kommer det inte att slutas.
Nej, risken ökar att du misslyckas om det är för löst. Men samtidigt så är det ju så här att det kommer ju bli ett tryck inne i den här behållaren.
Mm.
Och det ska ju komma ut någonstans, annars kan ju burken explodera, va? Inne i din kok. Alltså inte blåsa ur hela köket, utan den är trasig när du lyfter av locket sen, va?
Just det.
På grytan helt enkelt.
Hur nära kan de stå varandra i kokaren? Och här skulle jag säga att det finns en regel som du har lärt mig, Patrik. Det är att man ska ha något i botten av kokaren. Till exempel en kökshandduk ska man vika ihop och lägga där. För att burkarna inte ska skaka sönder när det börjar koka i tryckkokaren.
Mm.
Men däremot så kan de stå ganska tätt. Alltså mina står... Jag packar min tryckkokare full.
Ja, så gör jag också. Bara de inte står och slår i botten. För det blir ju... Speciellt i tryckkokaren, men det gäller även om du kör vattenbad med marmelad, sylt och den typen av surare produkter. Så där kan de spricka för att det slår så mycket mot botten då, mot en hård yta. Men när det gäller burkarna sinsemellan, där har jag inte haft några problem att de står kant i kant alltså.
Nej, samma här.
Nej.
Jag har också, ska säga, jag har varit med om att burkar gått sönder i min tryckkokare. Och jag vet inte om det beror på att de hade någon skada innan och så där. Det har hänt mig en eller två gånger. Men det är som inte hela världen. Då har man lärt sig det. Eller jag lärde mig ingenting, för jag vet inte vad det beror på.
Men du vet att det kan hända i alla fall.
Ja, precis.
Ja, jag har ju gjort grejer också så här. Att jag har haft bönor som har svällt mycket mer än vad jag har beräknat och så vidare, så att det har tryckt sönder burkar i viss utsträckning och sådär också. Så det går allt att göra misstag här, och det tillhör när man börjar och utforskar ett område då. Det viktiga är ju det att man inte tar några risker, det här med tider och så då.
Mm.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag använder ju en vanlig tryckkokare. Min heter WMF Perfect Plus 8,5 liter.
Mm.
Och du använder en dedikerad konserveringsapparat. Men de bygger ju på samma princip. Din heter American Canner, eller hur?
All American Canner. Ja, precis. Jag köpte den för ett antal år sedan här, va? Och... Nej, men det är ju en konserveringstryckkokare då, va?
Mm.
Den är dedikerad. Visst kan du laga mat i den också. Det gör du ju faktiskt när du konserverar också. Men det som skiljer den ifrån de flesta andra då. Den är ju väldigt dyr idag. I och med oroligheter i världen och så vidare, så är det enorm efterfrågan på den, va? Men jag har sett att den går ju att köpa på eBay i alla fall, va? Men... ett plus i kanten för den, det är att det finns inga packningar som går sönder eller torkar ut och så vidare, utan den är så precisionsgjord att det är en konisk kant som passar. Så du tar lite fett på den här kanten bara, så sätter du på locket, så blir det helt tajt, metall mot metall, va?
Ja, cool.
Ja, det är det. Så det är ju en fördel då.
I min så har en det finns någon i säkerhetsventilen, så finns det en gummipackning som har börjat strula i min. Den har spruckit.
Ja.
Så att ibland har jag svårt att få att den bygger upp tryck. Då släpper den istället ut. Och då får jag typ avbryta och peta lite på den där. Och då funkar den efter en stund igen. Mm. Men det är ju onödigt jobbigt.
Ja, men sen har du en mätare också, så att du ser att den har rätt tryck. Och därmed trycket styr ju också vilken temperatur det är i, va?
Mm.
Så mätaren är ju en kontrollgrej, så att du är säker på att du vet vad du håller på med. Till exempel som det du sa där, packningen då. Om du inte märker det, ja, men då har du inte haft det här trycket, alltså inte den här temperaturen. Så då är du, ja, det gäller att veta att det är tätt liksom.
Men då är det en mätare med liksom en skala på.
Jajamensan, det är en visare då som vrider sig ut efter trycket då.
Och det är ju mycket proffsigare, för på min är det, jag har också en mätare, men på min är det en plastplupp som åker upp med färgringar på. Och ser man då två ringar, då vet man, då är det 119 grader och 13, bla 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 tryck eller vad det är.
Ja, ja, men det är ju någon mätare i alla fall, så ja, det är ju bra att det är någonting.
Mm. Mm.
Sen har den vikter, alltså du har en pip där ångan går ut. Och den är också konisk. Både i själva den här runda vikten så finns det olika hål då. Och det gör att de då är utformade just för det här, är ju så här att kokpunkten varierar ju med lufttrycket, va? Så är du på väldigt höga höjder så kokar ju vatten vid några, ja, jag kommer inte ihåg vad det är uppe på med Himalaya, men du kommer, när du börjar koka så är det inte mer än 40-50 grader, va?
Det var ju så när man besteg Mount Everest i början där på 50-talet, det var ju så man mätte höjden på Mount Everest, det var att testa att koka vatten,
ja,
längs vägen upp.
Ja.
Och mätte hur lång tid det tog och insåg då hur, kunde du räkna ut hur högt över havet man var.
Ja. Och där är gränsen, kan man ju säga då. Jag behöver ju ha ett snäpp tyngre.
Ja, för att du bor så högt.
Ja, det är 300 meter som är gränsen faktiskt.
Jaha, vad kul. Grattis.
1000 fot, det är ju de amerikanska sidorna då, va? 1000 fot är 300 meter.
Mm.
Jag bor ju på 320 då, så jag kör med ett högre tryck då.
Skryt lagom.
Ja, nej, men så det är viktigt att känna till det. Och då har du den här vikten och då är det ju liksom verkligen utprövat. Och det är, nej, om det, ja, vi tar det sen hur det går till, själva processen då. Men ja, är men det för, så det pyser där, då har ju den orkat trycka upp den här vikten och då har du det här trycket i den, va? Det är just enkelt det. Är det.
Och i mitt fall då, för att jag ska vara säker på att jag vet att mina konserver blir bra, då har jag läst i min instruktionsbok i en tabell vilket tryck min kommer upp i. Och jag vet då att vi har gjort en cross-reference med den här amerikanska tabellen och sett då att på min höjd över havet så vet jag att det här förslår. Hur stor kokare bör man ha för att konserveringen ska bli bra? Du kan ha hur stor eller hur liten du vill, men det är ju ganska skönt med större, för då får du i fler burkar, så slipper du, för det är ändå, de ska ändå vara där i en timme. Så om du måste göra, om du har 10 burkar och bara får i en burk åt gången, då kommer det ta 10 timmar för dig, plus lite svalningstider. Men om du får i, har en stor tryckkokare som din, då får du i 30 burkar på en gång, och då kan du göra stora satser.
Jag har ju, köpte ju den här All America 941 som är deras största modell. Jag tror att nu är det ett tag sedan jag gjorde detta. Men det är ju över 30 burkar, vanliga 700 grams honungsburkar den.
Mm.
Men då ska jag säga det här, att jag skulle ju vilja ha en liten också.
Mm.
Och det är ju därför att, alltså den här 941 då, den är ju helt magisk när det gäller att producera. Alltså det är ju, här är ju en manuell frysbox, va?
Mm.
Att du kan förvara kött och sånt, inte minst kaniner och kyckling och sånt, och även om inte det finns el, va. Och dessutom så får du, det som ändrar min inställning till det är ju att det är en väldigt fin tillagningsmetod när du låter köttet koka i sina egna safter i en sluten behållare, va.
Mm.
Det är ju, ja. Så är det. Istället för min upplevelse att det var någonting som var liksom låg kvalitet, så blev det bra kvalitet istället.
Mm.
Nej, men den andra änden på det här då, men mindre, det är ju det att om du har, tänk om du gör en måltid eller något och så får du mat över. Ja, men i med köttfärssåsen i en burk eller två, så har du ju matlådor och sånt som du kan ta fram någon annan gång i närtid liksom. Men ta fram min 941 och ställ in två eller tre små burkar i den. Det gör du inte, va?
Nej, men för jag använder min tryckkokare så. Jag konserverar ju rester.
Precis.
Så jag gör ju stor laddning köttfärssås och så får jag tre burkar över som jag sen har i jordkällan. Så det är ju supersmidigt. Men jag får ju bara i sex burkar eller någonting. Så när jag ska göra större mängder av någonting, ja, då är det ju sekt. För då måste jag ju liksom vänta på att den ska svalna, ta ur burkarna och ladda om.
Mm. Svaret är ju helt enkelt, det beror på vad du ska göra. Mm. Och ska du göra både och ha råd, så är det bra med en liten och en stor.
Mm. Har man vatten i kokaren som burkarna ställs i? Ja, det har man.
Mm.
Det är att det vattnet kokar som gör att det bygger upp ett tryck inne i tryckkokaren. Och det pyser ut lite under den här processen. Och kanske om du har lite för varmt så kan det kanske pysa ut en del. Och det pysar även ut lite under liksom, den här timmen som de ska stå där i. Så du behöver ha tillräckligt mycket vatten för att det inte ska koka torrt. För då kan det ju gå på röven ordentligt. Men du tar också, ju mer vatten du har, desto längre tid tar det ju att få bygga upp det här trycket. Så jag brukar tänka, vad kan det vara? 8 cm, 7 cm på burkarna längst ner. Kan man tänka?
Ja, jag tror i en All American så har du en linje efter kanten som du ska fylla vatten till. Men jag tror det är lite mindre än 6-7 cm faktiskt.
Ja, ja, du ser.
Ja, så är det. Och det har ju med att det är stora mängder. Och det här är då innan man ställer i burkarna. Så det stiger ju när du ställer i burkarna då.
Ja, ja, ja. Mm. Smart.
Mm.
Hur undviker man botulinum?
Mm.
Och botulinum är då bakterier som är, som du brukar säga, det giftigaste som finns.
Ja.
En tesked kan döda hela jordens befolkning.
Ja, i alla fall så är det nog, jag kommer inte ihåg den sån där exakt siffra heller, men i alla fall så räcker det med några 100 gram, va?
Mm.
Det är bland det giftigaste vi känner till. Och jag tror det är bland det giftigaste vi känner till faktiskt.
Och hur undviker man då?
Ja, det är ju att lära sig de här reglerna. Vi har ju berättat här nu, när du tryckkokar till exempel. Förr hade man ju inte tryckkokare. Då hade man ju de här inkokt, du vet, med de här ställningarna som man sänkte ner och lyfte upp alla burkarna och sånt där, va? Mm. Men då kanske du kokade köttet i 1,5-2 timmar eller någonting sånt där, va? Så det var ju rätt mört, om vi säger så.
Mm.
Ja. Nej, men alltså, det är en kombination av tid och temperatur. Så är det. Det går att nöta ut de rackarna också, nämligen. Det är väldigt långa tider då. Jag rekommenderar ju tryckkokare givetvis där, va.
Mm.
Men sen har du ju de andra. Det är kyla, det är salt. Och det finns några. Det är det klassiska med socker, med salt, torkning. Eller, det är väl kanske inte vattenaktiviteten. Jag är inne på något som jag inte är helt säker på. Men när du konservera med tryckkokare eller så, då är det ju rätt mycket vatten fortfarande, utan då är det helt enkelt så här att du har dödat det här.
Och det blir vakuum i burken, så då kommer inget nytt.
De får inte chans att komma in igen heller.
Hur lyfter du upp kokheta burkar ur kokaren?
Ja.
Och det behöver du inte göra, du kan ju också bara vänta tills det har svalnat. Det är nästan skönast.
Ja, alltså man ska
annars får ta en grytlapp.
Googla burklyftare.
Mm.
Det är en väldigt bra tång. Men jag ska ta hela processen med hur man gör sen, steg för steg. Men det är viktigt att man låter den svalna ner till under 100 grader då, va? Eller normalt tryck, så du inte har tryck i den när du öppnar den, va? Det är väldigt viktigt.
Just det, men det går ju inte, alltså min går i alla fall inte att öppna när det är, tycker jag.
Nej.
Den har någon spärr.
Ja, min är ju massvis med vridskruvar runt om. Jag har ju inte provat, så jag vet inte riktigt vad som händer. Men det känns som att det är ingenting jag vill testa heller.
En tryckkokare, det bygger ju på att de här säkerhetsventilerna funkar. För annars kan du ju riktigt spränga ditt hus. Ja, så ha lite koll på att det pyser ut om det blir för varmt.
Ja. En All American då, det sa jag inte förut, den har ju en sprängsäkring i sig. Alltså vi pratar ju ånglok här, va? Stora ja. Krafter är det i vattenånga, verkligen. Men sprängsäkringen då, den är idiotsäker alltså. Det sitter en gummiplupp. Och innan den skulle explodera hela grytan så far ju den här säkringen och så blåser ångan ut där, va?
Ja.
Det är en gummiplupp som inte kan. Det är så goda marginaler alltså. Så att den... den är verkligen säker där, va?
Ja.
Då är ju det så att den här konen pys, där det sitter den här runda vikten som jag nämnde, så är det ju så här. Vad som skulle kunna tänkas hända är ju att det kommer och den täpps till.
Mm.
Då kommer ju inte vattenångan ut där. Det bara pressar upp där och det tätar sig liksom. Och jag vet inte riktigt hur det skulle hända. Men tänk om det händer då. Ja, då är den här gummipluppen. Då får ju den ur när trycket går upp en bit över det här som man normalt använder då. Va?
Mm.
Så den är verkligen, det är säkring på säkring där, va.
Skönt.
Du paketerar och gör ordning dina burkar. Är det bönor, linser, ärtor och så vidare, så blötlägg dem i god tid och sånt innan. Ja, jag tycker det är bättre att göra det i alla fall. Sen fyller du på vatten, i mitt fall till den här nivån. Och har man inte sådana markeringar i, I så kokaren, tar man 60 centimeter
i vatten i kokaren.
Vatten i kokaren, ja, precis. Oh. Precis. Sen ställer du någonting i botten då. Jag har ett galler. Har du, du har inget galler i din, va?
Ja, men jag har, det finns en del som man ska ha i botten. Men den gör att det inte får plats 3 700 grams burkar bredvid varandra. Så att därför så använder jag inte den.
Du använder handduk istället då?
Ja, precis. För den har som en liten kant. Så det gör att, ja, bla bla bla.
Ja.
Jag använder den om jag kör med mindre burkar. Till exempel för stark sås och sådär.
Okej, okay, bra.
Men annars så lägger jag bara en kökshandduk.
Kanon. Och sen ställer du i burkarna här på, staplar upp dem på med locket ordentligt så att det är tätt. I mitt fall då så har jag ju den här pipen som jag sa, där den här vikten som sen ger trycket ska sitta på. Men då sätter jag inte på vikten, utan jag värmer detta tills du börjar ånga ur den här pipen.
Mm.
Då sätter jag på vikten, för då vet jag att den är igång.
Mm.
Och sen är det ju så här då att den täpper ju till det där hålet, va?
Då börjar trycket byggas.
Då börjar trycket byggas. Och sen börjar den där studsa där, vad du pyser som bara den. Då vrider jag ner temperaturen.
Ja.
Och börjar ta tiden, för då har jag ju trycket. De här tiderna som står, det är ifrån när du har full temperatur där, va?
Just det.
Uppvärmningstider eller någonting inräknat i det.
För mig är det då, jag kör på 9:an, jag kör på vanlig spis, du kör på gasollåga när du kör med din jättemaskin.
Ja.
Men jag ställer in på vanliga spisen och då kör jag ju på 9:an för att sen gå ner på 3:an. 3:an är min, siffra, temperaturen som jag har under den här timmen.
Ja, och det du vill åstadkomma där då, inte det att det pyser hela tiden och bara far ut ånga och vatten, alltså vattnet minskar och så vidare, det är ju det att det räcker att den pyser någon gång i minuten.
Mm.
För då ligger trycket där, kommer upp, pyser till, minskar lite grann, pyttelite grann, och så byggs det upp igen, pyser till. Då vet du att den ligger där, så pyser den någon eller ett par gånger i minuten, då ligger du väldigt bra, va?
Och för mig, på min, så ser jag de här färgglada ringarna på den lilla pluppen som flyger upp. Så länge jag ser 2 streck på den så vet jag vad jag har för tryck och temperatur i min tryckkokare.
Ja.
Är det 3 streck så vet jag att då har jag mer.
Mm. Och säg då att jag har kört en sån, det har jag aldrig gjort faktiskt, med bara airtroppa i då. Men säg att jag skulle göra det, då är den ju fullladdad med det där, och sen så går äggklockan på 45 minuter. Då stänger jag bara av värmen. Och så får den stå där och svalna. Jag lyfter ju inte av den här pipen då. Dels så sprutar det ut het ånga så jag kan bränna mig om jag inte har några svetshandskar eller något på mig. Men sen, vad händer annars då? Vad är det för tryck inne i burkarna? Det är ju samma tryck som det var, va? Om jag då öppnar, finns ju risk att det trycker sönder burkarna. Så länge jag har den här pipen och har trycket kvar i grytan, så tryck håller det ju emot på utsidan.
Mm.
Du vet, som ubåtar, så när du går ner djupt så måste du ha samma tryck på insidan som utsidan, annars så bara knuckras hela ubåtsskrovet ihop, va?
Ja, ja, ja.
Så är det med ärtsoppsburkar också i en tryckkokare, va?
Som ubåtar.
Precis. Och nej, men alltså, låt den svalna i lugn och ro, för då sjunker trycket. Då hinner det med att sjunka även inne i burkarna, va?
Mm.
Så är det. Så det är inte forcerat där, utan låt det svalna och sen är det nere i, så att det inte pyser ut ånga, utan du har kommit ner under 100 grader där. Då kan du lyfta av vikten där, skruva av det. Och jag kör ju med burklyftare då, som är en tång där du kan greppa om underlocket liksom och lyfta upp dem och ställa. Och det är ju lite roligt då, för då står den ju faktiskt och kokar in i burkarna när man ställer upp.
Ja, det är kul att se på köksbänken att det bara fortsätter bubbla där.
Ja, efterkoka lite till då.
Och det blir lite rörigt här med, när du säger ärtsoppa, för den tillagar ju du i burken. Alltså du hyr ju ner ingredienserna i burken och så ställer du in.
Ja, så jag får, precis. Ja, man kan ju faktiskt tillaga ärtsoppa direkt i en.
Exakt, och så kan man ju göra med olika grejer. Jag tycker själv att det är svårt, för att min matlagning bygger så mycket på att jag känner mig fram, att jag smakar och sådär. Det kan man ju inte göra i en konservburk.
Du blir utestängd, Kalle.
Exakt, och det gillar ju inte jag.
Nej.
Jag brukar ju laga grejerna först och sen konservera dem. Det gäller inte när jag har gjort majs och bondbönor till exempel i konservburkar. Då stoppar jag ner dem som de är och så kör jag dem i 45 minuter och sen är de klara.
Mm.
Men annars så oftast stoppar jag i färdiga rätter. Alltså jag tillagar inte i burkarna i tryckkokaren, utan jag stoppar i färdiga maträtter i mina burkar och kör dem.
Ja.
Fan, vilken koll man har nu, Patrik.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.